Idag ska vi prata om dokumentären En perfekt storm, den okända historien om Allra-skandalen. Välkomna hit Anders och Thomas.
Tack.
Tack. Kul så mycket. Att vara här.
Jag måste börja med att säga så här. Ni har ju suttit och hållit på och jobbat med den här dokumentären. Hur länge då?
Ja, sen vi började väl tidigt hösten 2022. Så 8 månader, 9 månader har vi hållit på.
Så nästan ett år skulle man kunna säga.
Ja, 8-9 månader.
Mm. Ja, med sommarlov och sådär så blir det ett år.
Ja, just det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bakgrundshistorien är ju att Alexander Ernstberger har fått 6 års fängelse. Mm. Och några därtill. Det här handlar alltså om Allra-skandalen. Vad var det som fick er två att börja gräva i det här?
Alltså vi har ju gjort poddarna under några års tid och vi får in massor med tips. Och det här var ett av många tips som gick ut på i princip att har ni kollat på Allra-skandalen? Det är något som inte riktigt stämmer där. Följ pengarna i princip. Har det verkligen försvunnit en massa pengar som det har påståtts? Och vi fick också rekommendationen att titta på en konversation, en messenger-tråd mellan 2 personer som visar sig vara 2 statligt anställda tjänstemän. Som där hela den här konspirationen kan man säga började. Så vi läste den tråden och det var som att läsa ett filmmanus. Och där kan man dag för dag följa hur den här komplotten mot Allra, hur den växer och hur den utvecklas.
Och berätta lite om den.
Ja, alltså det tog väl mig, jag får prata för mig själv då. När jag läste den så insåg jag, herregud, här har vi alltså en kille som heter Per Brantemark som då arbetade på Pensionsmyndigheten. Och vi har Patrik Sigban som då arbetade på Finansinspektionen. Och han drev också ett nyhetsbrev som heter Småspararguiden. De här 2 har av olika anledning ett hat eller en stark avsky i alla fall mot Allra. Och de började konspirera sinsemellan för att hitta sätt för att få pensionsmyndigheten, det långsiktiga målet var att få pensionsmyndigheten att sparka ut Allra från fondtorget, alltså premiepensionssystemet. Och när jag läste den här, när vi läste den här tråden, det var ju helt fascinerande hur den avslöjar grunden och början till den här komplotten. Så det var väl så det började.
Och Anders, du har ju sparat det Allra själv.
Precis.
Och du har inte blivit av med några pengar.
Jag har inte blivit av med några pengar, vad jag vet. Nej, men det var precis som Thomas säger. Vi började med en diskussion som rörde om ett ganska ensidigt, som man brukar säga, narrativ. En berättelse som var återskapad av ett flertal olika medier, framförallt inom public service. Så när vi började titta närmare på det här så fick vi också en ganska klar bild över att alla verkar helt överens om att någon har tagit pengarna och stuckit. Och den här historien lindades upp runt en gammal historia, eller gammal, det var inte så mycket, men en historia som kom tidigare runt ett annat pensionsbolag som heter Falcon Funds. Och med den skandalen där man faktiskt tog pengar från spararna och där tog man pengarna och försvann. Så tyckte vi att det var märkligt att man också har gjort en liknelse och gjort en betraktelse som faktiskt i mångt och mycket stämmer överens med samma händelse som under Falco fanns. Så då började jag kolla i det här och om jag också hade blivit av mina pengar. För jag hade inte tänkt så mycket på vad hände egentligen efter den här skandalen. Och mycket riktigt, mina pengar kvar på kontot och allting sånt. Så den frågan var inget problem egentligen.
Och du hade fått en ränta på dina pengar också?
Fått en rimlig avkastning kanske. Jag vet inte hur mycket jag skulle kunna kräva av det. Jag tror jag är väldigt få som har koll på hur mycket man kan kräva av det här. Den här lilla skärvan av din pension som går till just det här PPM så att säga. Men för min del så var inte det någonting som jag engagerade mig särskilt mycket i. Faktiskt.
Och så börjar ni då för 9 månader sedan?
Ja, med utgångspunkt då från, Anders kontobesked att han har inte förlorat några pengar i sitt sparande i Allra, de så kallade Allras fonder. Och den här messengertråden. Så började vi nysta upp den här historien. Vi gick väldigt grundligt tillväga. Vi har dammsugit myndighetsarkiv, vi har dammsugit olika domstolars domstolsprotokoll. Vi har fått tillgång till unik dokumentation. Allt eftersom kan man säga. Vi började ganska tomhänta, men allt eftersom så har vi lyckats samla på oss dokumentation som visar vidden av, och man ska inte vara försiktig när man tar ordet komplott och konspiration i sin mun, men jag har ändå jobbat som journalist i drygt 40 år och skrivit 10 böcker. Jag har aldrig stött på i hela mitt yrkesliv, har jag aldrig stött på en värre konspiration mot ett enskilt bolag eller huvudtaget en värre konspiration än den som vi har lyckats blottlägga nu. Det vill säga komplotten som i akt och meningen, vars syfte var att helt enkelt sparka ut alla från fondtorget och ultimat och sätta de här personerna i fängelse, få dem fällda. Och jag häpnar fortfarande när jag tänker på hur det här har tillåtits fortgå under, ja det började 2015 då med den här messengertråden. Men i media så tog det fart först egentligen början av 2017. Men det är gott och väl 5-6 år som den här komplotten, den här skandalen har fått pågå. Jag häpnar. Hur är det möjligt?
Och vad är det ni... För ni börjar ju med att se den här konversationen mellan Patrik och Per. Mm. Vad blir ert nästa steg i det här grävande journalistiken?
Ja, det är att kartlägga de här personerna. Vilka är de? Och vi får då under den här tiden tillgång till ytterligare dokumentation som visar hur det ansluter sig fler medlemmar i den här lilla gruppen som kallar sig för finansrebellerna. Det tillkommer en Mikael Nyman som driver Pensionsnyheterna, ett nyhetsbrev för pensionsspararintresserade. Det tillkommer en person som heter Mattias Granqvist som tidigare har jobbat på Finansinspektionen. Och de här fyra, de lyckas också få med sig landets medier, ledande medier, i den här bilden av att Allras bolagsledning har lurat pensionsspararna på mångmiljonbelopp, tagit pengarna och stuckit. Och det här narrativet, det spikas fast under i princip dagligen under en lång tid, vilket gör att landets högsta politiker får ju skrämselhicka av det här. De ser ju att här har vi en ny Falcon Funds-skandal under uppsegling och så det får ju inte ske. Så den politiska målsättningen blir ju då att reformera det här pensionssystemet som man då har skapat en gång i tiden men som visar sig innehålla... Det var konstruerat så att det tillät alltså privata aktörer att faktiskt tjäna pengar i det här systemet. Och är det någonting som man inte får tjäna pengar på i Sverige så är det pensionärerna. De är en helig väljargrupp. Och det här sammantaget blev ju att det blev en väldigt explosiv stämning kring Allra eftersom det dagligen i landets medier med hjälp av de här finansrebellerna påstod sig att de hade tagit pensionärsspararnas pengar och stuckit. Och det här visar ju vi i vår podd att det är en bluff. De har ju inte tagit pengarna och stuckit. Men det åklagarens narrativ har vuxit sig så starkt därför att det är en enkel berättelse att berätta. Så att Och det här är en process som pågår under flera år.
Och hur blir det rättegång utav det här? Hur kan det gå så långt när det bara är byggt på en bluff då?
Ja, det visste man väl inte då att det var byggt på en bluff. Men det finns ju... De här finansrebellerna, de sätter igång ett skeende där pensionsmyndigheten börjar ifrågasätta ett antal klagomål eller kundsynpunkter som har kommit in till pensionsmyndigheten, där kunder har haft synpunkter på Allra och deras telefonförsäljare. De har varit aggressiva, de har varit tjatiga eller påstötiga. Och det här blir så att säga pensionsmyndighetens anledning att inleda en utredning av Allra. Men då ska man komma ihåg att de här kundsynpunkterna, de är bara 65 till antalet, och vi har ju läst dem. De är ju i princip synpunkter helt enkelt från kunder som kanske tycker att avkastningen inte har varit lika hög som de hade förväntat sig. Men det är 65 synpunkter av Allras totalt då, tror jag, runt 130 000 kunder. Så det är inte så mycket. Men det här blir ju en hävstång för pensionsmyndigheten och media att börja peka ut Allra som skurkar.
På grund av 65 stycken.
Ja, det är där det börjar.
Att det har varit jobbigt att någon har varit lite tjöt i telefon. Ja. Då undrar jag hur många klagomål jag hade fått när jag sålde rosor och tvingade på alla att köpa dem. När man var yngre. Och då spelar det ingen roll att Alexander hade jobbat dygnet runt i 10 års tid innan han köpte ett hus på lån. Dessutom.
Nej, det spelade ingen roll. Men det blev en symbol för hela den här historien. Och den var ju väldigt tacksamt medial också. Att peka på den här nidbilden av Alexander Ernstberg som en Stureplansstekare som lever ett lyxliv på pensionsspararnas pengar. Det blir ju väldigt lätt att måla upp den bilden. Men så ska man komma ihåg att de blev ju faktiskt frikända i Stockholms tingsrätt i januari 2020.
Och varför blev de det?
Därför att tingsrätten inte kunde... Eller ansåg inte att åklagaren hade bevisat att det hade begåtts något brott. Det var helt, så att säga, vanliga affärer som hade gjorts med väldigt höga provisioner, väldigt höga utdelningar till ett par personerna i Allras ledning, men inget brottsligt hade förekommit. Och det är då komplotten, kan man säga, nummer två sätter igång mot Allra. Nu ska man få dem fällda i hovrätten, och det skildrar vi också i podcasten. Vilka starka krafter som mobiliseras för att få dem fällda, och då talar vi om landets högsta politiker, där många av de tongivande går ut och kommenterar, faktiskt redan innan den friande domen, kommenterar Allra affären som är föremål för förundersökning, att de här är skyldiga och staten får inte misslyckas. Och när staten då misslyckas i tingsrätten, så går ju Ardalan Shekarabi ut och säger, som då var civilminister om jag inte minns fel, han går ut och säger att staten får inte misslyckas igen. Så han ger ju i princip direktiv att de här killarna måste fällas i Svea hovrätt, och han är ju inte ensam om det. Magdalena Andersson, Stefan Löfven, Per Bolund, Annika Strandhäll, även pensionsmyndighetens nya generaldirektör Daniel Barr, Ekobrottsmyndighetens generaldirektör, alla säger att de måste fällas i Svea hovrätt, annars har staten misslyckats, och det vore en stor förlust. Landets politiker tappar ansiktet om Allra frias även i Svea hovrätt. Alltså måste en fällande dom levereras, vilket sker 1,5 år senare. Och det här skildrar vi ju också i podcasten, vad det är som leder fram till den fällande domen och vilka som har stort intresse av att få dem fällda.
Och vilka har ett stort intresse?
Landets högsta politiker. För att skulle de bli friade igen, då har det visat sig att det här premiepensionssystemet inte är bra. Det tillåter spekulation, det tillåter stora vinster och så vidare. Man måste ha en syndabock, man måste få fram ett bolag som är skyldigt, alltså har sig skyldigt till brott, för att kunna motivera i pensionsgruppen och för de övriga politiska partierna att vi måste reformera det här pensionssystemet. Alltså minska antalet fonder på fondtorget från 800 till 30 kanske. Men då måste man också minska antalet aktörer på fondtorget. Och det kan man inte göra. Man kan inte sparka ut en aktör från en fondtorg som har ett samarbetsavtal med pensionsmyndigheten utan vidare. Men får man någon fälla för brott, då är det ju en smal sak att sparka ut det på företag.
Och då tar man inte in några nya?
Nej, precis. Utan man ska alltså minska antalet fonder, minska antalet aktörer. Så det har funnits en politisk incitament också att få Allra fällt.
Och om vi då, de blir friade i tingsrätten. Mm. Och så, vad händer under det här 1,5 året fram till hovrätten?
Ja, det vi har ju fått tillgång till en inspelning som är central. Där vi, två advokater talar med en tredje person. Den här tredje personen har alltså under en period undersökt och kartlagt vad som ledde fram till den fällande domen i Svea hovrätt. Och det han säger till advokaterna, det är alltså två av Allras advokater, är ju att det har framförts budskap från regeringskansliet Rosenbad till Svea hovrätt på Riddarholmen att varnat, eller så att säga understrukit allvaret i att de här det får inte bli en friande dom även i hovrätten, för det skulle allvarligt skada förtroendet för politiker, för pensionssystemet och så vidare. Och det här är ju intrikat som fan, kan jag ju säga, för att det innebär att då har vi en politisk dom, det är inte en juridisk dom utan en politisk och snarare möjligtvis också en moralisk dom i Svea hovrätt snarare än en juridisk.
Vad menar du att en tredje person pratar med Allras advokater?
Det är en person som vi namnger i podden också, Håkan Svennerstål heter han, som är en slags grå eminens i det offentliga Sverige, som har undersökt vilka kontakter som har tagits mellan regeringskansliet och Riddarholmen. Och vi visar ju också dessutom hur Svea hovrätt försöker få in en extra domare, en specialistdomare i Svea hovrätt som kommer direkt i princip från Finansdepartementet och Magdalena Andersson och få in honom som en av de dömande personerna i Svea hovrätt. Men han är ju starkt jävig och vi skiljer ju också kontakterna mellan honom och en representant för Svea hovrätt, och det ser ju inte bra ut. Det är för kladdigt, det är för gegget, det är för nära, så att säga, den dömande makten och den politiska makten.
Jag har lyssnat på poddarna och det är ju väldigt mycket att ta in.
Ja.
Man är helt slut i huvudet efter att ha lyssnat. Eller så är det jag som är helt borta i huvudet.
Nej. Men det tog oss 8-9 månader att fatta det.
Ja.
Att
man måste lyssna.
Vill ni fatta
fortfarande? Jo, det gör vi faktiskt. Nu
Thomas fattar allt.
Nu gör vi det. Men det kräver en del av lyssnaren. Men jag kan ju garantera att ger man, så att säga, ämnet lite tid så. Och det är viktigt för demokratin, det är viktigt för rättssäkerheten att folk förstår hur det här har gått till, därför att det har inte skett på schyssta premisser. Det är många som har begått lagbrott. Vi har två myndigheter, Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten, som har agerat på ett sätt som starkt kan ifrågasättas, och dessutom domstol har konstaterat i ett par av fallen att det rör sig om rena lagbrott. Och man har använt en stor advokatbyrå i Malmö som har gjort en parallell undersökning. Samtidigt som åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten gjort sin förundersökning, så har Pensionsmyndigheten med hjälp av den här advokatbyrån gjort en parallell förundersökning. Och det resultatet av den förundersökningen har alltså andra män inte fått till insyn i. Vilket också rättsligt har fastslagits att det är fel, och det strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Så staten har alltså gång efter annan brutit mot lagen, brutit mot mänskliga rättigheterna i sin iver att sätta dit Allra. Om man ska liksom hårdra det hela eller bara kort sammanfatta.
Och vad är det då den här Malmö advokatbyrån har kommit fram till?
Ja, det vet vi inte. Vi har ju lyckats få ut fakturorna, och det är fakturor för Anders. Mycket räknade vi ihop att de har fakturerat staten 36.
Ja, ungefär i ett arvode på 36-40 miljoner och tillhörande inköp. Så att en bra bit över 50 miljoner man har fakturerat under de här tre, fyra åren.
Och vad har du med Pensionsmyndigheten för bevismaterial då i det här fallet?
Ja, det vet ju inte vi. Vi har inte sett det. Och vi har ju försökt få tag på materialet genom Pensionsmyndigheten, och enligt dem så finns det ingen utredning. Det har inte gjorts någon utredning, utan det här är sammantagna bedömningar som man får höra. Och det är helt enkelt information som inte kommer ut därifrån.
Ja. Så advokatbyrån har fakturerat Pensionsmyndigheten 50 miljoner kronor, men det finns ingen information att få?
Jo, vi har ju fått ut fakturorna.
Ja.
Efter mycket om och men har vi fått ut dem. Vi har också begärt att få ut fakturaunderlagen. Och det är ju hundratals sidor.
Mm.
Och det är ju hur mycket utredningsinsatser som helst som den här advokatfirman har gjort. Men som vars resultat varken vi eller de tilltalade i Allra har fått ta del av. Och det har ju varit ett sätt för Pensionsmyndigheten att under radarn, för de har alltså de har inte behövt göra någon upphandling av den här advokatbyrån. Det finns ett kryphål i lagen som medger att man kan köpa in tjänster om det avses en juridisk process. Så att det är mycket av den här utredningen som har skett helt under radarn och dolt för allmänheten och framförallt för de tilltalade i Allra. Så att det är fulspel från myndigheternas sida, skulle jag vilja påstå.
Och vad har åklagaren för roll i hela den här situationen?
Ja, alltså han är ju den som ska leda i bevis att Allrasten har begått brott. Det är liksom hans roll. Och han gick ju på pumpen i tingsrätten. Men kommer tillbaka i hovrätten och vinner målet där. Så att det är hans roll. Men om man liksom frågar vad alla män gjort sig skyldiga till. Ja, en av brottspunkterna är åtalspunkterna i grov trolöshet mot huvudman, det vill säga pensionsmyndigheten. Eller pensionsspararna egentligen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hur ska jag som vanlig svensk förstå vad det är som har hänt?
Ja, det bästa är att lyssna på podden faktiskt. För där förklarar vi väldigt väl vad det var som hände. Men den här affären gjordes alltså 2012. Ja, och det fanns tre fonder som fondbolag Gustavia ägde. Eller drev så att säga åt pensionsspararna. De här tre fonderna döptes efter Allra, de då hette Svensk Fondservice. Så det var Allra som marknadsförde de här fonderna och mot sin kundstock helt enkelt. Och det här var ett avtal som Gustavia, fondbolaget och då Svensk Fondservice hade.
Som nu är Allra.
Som sen bytte namn till Allra. Men grejen är att de här varantaffärerna, om man nu ska borra i det här, så är det den affären gjordes inte av Allra, den gjordes av Gustavia. Allt frid och fröjd. 2014 så genomförde Finansinspektionen en granskning av O Capital som var för det förmedlande bolaget när de här varantaffären gjordes 2012. Man genomförde också en så kallad temaundersökning av Gustavia. Så de två bolag som faktiskt var inblandade i varantaffären, de undersöks av Finansinspektionen. Och då blir då vdn eller vice vdn för Gustavia så nervös så att han låter upprätta ett falskt dokument som kallas för trading checklist. För att där få in, skohorna in ett antal formuleringar som han vill använda om Finansinspektionen skulle ha synpunkter på de här strukturerade affärerna med de här strukturerade produkterna. Och han får alltså in, och då har han samarbete med Johan Bergsgård som då var förvaltare på Svensk Fondservice / Allra. De bollar ett dokument sinsemellan. 2 år efter att varantaffären gjordes så skapas ett dokument för att ge ryggen, eller för Gustavia ska få ha ryggen fri om Finansinspektionen skulle slå ner på de här varantaffären. Och det här dokumentet är alltså falskt, för det upprättas då 2014, 2 år efter att affären har gjorts. Och det här görs av Ola Gillsträng som då är grundare av det här fondbolaget Gustavia. Så, det är 2014. Sen, när åtal väcks mot Allra och rättegången inleds, då är det alltså Allra som anses ha gjort de här affärerna. Alexander Ernstberg anses då ha haft en förtroendeställning gentemot pensionsmyndigheten och pensionsspararna att genomföra och ha godkänt att genomföra den här Verantaaffären. Vilket inte stämmer, för det är inte Alexander Ernstberg. Ingen på Svensk Fondservice eller andra hade i maj 2012 när Verantaaffären gjordes tillstånd att göra affären. Utan det var folk på Gustavia som hade tillstånd att göra affären. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så att Ernstberg aldrig har inte haft med den här affären att göra överhuvudtaget. Men åklagaren har alltså fått det till det.
Men inte det enkelt att se att han inte hade det då?
Jo, nu är det enkelt att se. Jag vet inte om det var det då. Men vi har ju den dokumentationen. Så det är klart att vem som helst hade kunnat ha den dokumentationen då. Men man har ju inte använt den. Den har gömts eller inte, fan vet jag.
Och om det nu är så att det är så komplext att man inte kan göra en prisjämförelse med andra bolag. Varför är då Ola tvungen att göra ett förfalskat dokument från första början?
Det är en bra fråga. Grejen är då, den här prisjämförelsen används som ett sätt för Gustav att skydda sig. Man säger att det har gjorts en prisjämförelse av Svensk Fondservice Allra, eller kanske även O-Capitan, som då ska friskriva Gustavia från ansvar att de här köpen har gjorts till pensionsspararnas nackdel. Så att den här prisjämförelsen är ju central även sen när man läser Svea hovrätts dom. Så anser man ju att den här prisjämförelsen finns inte. Den har skapats för att lura Gustavia. Att andra har skapat en falsk prisjämförelse för att lura Gustavia att tro att det har gjorts en prisjämförelse. Om någon anledning så är den här jämförelsen väldigt viktig i det här fallet. Och det är för att man ska kunna se att man har inte köpt första bästa variant. Man har gjort jämförelse med andra. Men det här är ju ett skräddarsytt instrument. Så det finns ju inga andra varianter eller liknande instrument att jämföra med. Men om vi lämnar det, så trading checklist som det hela då handlar om upprättas 2 år efter att Verantaaffären är gjord för att skydda ryggen på Gustavia. Okej, det har vi berättat. Det vet vi nu. Och sen när då rättegången inleds i Stockholms tingsrätt, så sitter då denne Gilsing under ed, har han tagit med sig det här, bland annat det här pappret, trading checklist. Han sitter alltså med i vittnesbåset, får frågan vad han har med sig för papper, för han ska inte ha med sig några papper, han ska ju bara svara på frågor. Då är det alltså den här trading checklist, och han läser innan till att den här trading checklist gäller de här fonderna och att det gjorts prisjämförelser. Men då, han använder det för att friskriva sig själv från ansvar. Men han har ju själv upprättat det här dokumentet. Det är det som är så fantastiskt. Så han sitter alltså och påstår att det här dokumentet har vi fått in från Allra eller Svensk Fondservice. Men det är han själv som har upprättat det. Det är liksom en bluff som utspelar sig i tingsrätten. Och han är alltså åklagarsidans vittne, Ola Gilsing. Men han sitter alltså och påstår saker som inte är sant under ed. Vilket är väldigt allvarligt, eftersom det här påverkar domen. Det påverkar den dom som får Alexander Ernstberg och de 3 andra i Allras ledning till långa fängelsestraff och näringsförbud i 10 år. Dessutom, vad vi också visar i vår podcast, det är att Gustavia, som egentligen är det bolag som har gjort den Verantaaffären, har ju samarbetat med åklagare och pensionsmyndighet för att hjälpa till att fälla Allra. De har till och med fått betalt för det. Vi har ju fakturan. Gustavia har alltså skickat en faktura till pensionsmyndigheten för sin medverkan i utredningen mot Allra. Vilket är...
inte det jävligt?
Alltså det är häpnadsväckande, och det går emot allt som vi känner som fair play i en rätt process. För det är Gustavia som gjort Verantaaffären, det är inte Allra. Men Gustavia klarar sig undan åtal om de hjälper till i utredningen som syftar till att fälla Allra och får betalt för det. Så att det här är århundradets rättsskandal, skulle jag påstå, i den här ekonomiska brottsligheten åtminstone.
Hur har åklagaren jobbat i det här?
Jag skulle säga, om jag vore tilltalad eller misstänkt, så skulle jag bli allvarligt bekymrad om Thomas Hersch ledde den förundersökningen. För han är en vad ska jag kalla det för? Jag tror att han ser på sig själv och sin roll som att han har carte blanche att göra precis som han vill egentligen i en rättsprocess. Han har haft de högsta politiska ledningen. Han har haft pensionsmyndigheten. Han har haft media bakom sig. När han, så att säga, åtalar Allra. Så jag tror att han har känt sig att han är untouchable. Han kan göra i princip vad han vill. Och det har han gjort också. Och vi kan ju citerar ju mejl och dokumentation. Där det framgår hur Thomas Hertz, skulle jag vilja påstå, frångår kravet på en åklagare att vara, så att säga, fair och schysst och objektiv i sin förundersökning. Han har låst fast sig från dag ett att han ska fälla Allra. Och han har inte vikt en tum från den målsättningen. Trots det vi nu vet, efter att ni lyssnar på podden, så vet vi att det här är en uppgjord match. I sportsammanhang skulle det här ha blivit världens jävla skandal. Hade det handlat om ett mord, hade vi talat om justitiemord på oskyldigt dömda. Så att det, men det handlar om ekonomiska brott, och det är svårt att få liv i ekonomiska brott. Vi har gjort vad vi har kunnat för att ge den här historien kött och blod. Jag tycker att vi lyckas väldigt väl, men det är svårt. Så man, och det tror jag också, det är lätt också, tror jag, från en åklagare att få det framstå som kanske, jag ska undvika att spekulera i det. Min bedömning är att de här Allras ledning har blivit utsatta för en komplott och inte fått en rättssäker prövning.
Jag tänker på de här dokumenten som Allra inte fick ta del av.
Mm.
Var det inte någonting också med att deras egna konversationer med sina advokater blev offentliga? Vad var det?
Ja, de beslagtog ju hårddiskar och datorer och gjorde speglingar av servrar, alltså åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, när de gjorde en husrannsakan på Allras kontor. Och sen lät de alltså pensionsmyndigheten ta del av det materialet, som i sin tur skickade materialet till sin advokatbyrå Trädgård i Malmö. Och det här har ju konstaterats i rättslig prövning att det har varit ett brott mot, man får inte göra på det här sättet, för att det är advokatsekretess som ska vara privilegierad. Den får inte beslagtas hur som helst eller delas hur som helst. Det sitter ju plötsligt en advokatbyrå i Malmö och har tillgång till privilegierad information. Det är ett privatägt bolag. De litar inte under någon offentlighetsprincip eller några andra regler, utan de kan göra vad fan de vill med det här materialet. Det har de gjort också. Och det är oerhört allvarligt.
Och vad görs åt det här?
Ingenting. Det skadan är ju redan gjord. Man kan ju bara konstatera i efterhand, vilket också har gjorts juridiskt, att det här var, staten får inte göra så här. Ett lagbrott.
Och det material de var sen anklagade för i hovrätten fick de heller inte ta del av. De här 50 miljoner kronorna som har...
Nej. Ja, de har fått 74 sidor, men det visar sig vara Allras egna årsredovisningar i princip. Så av liksom miljontals dokument har de fått 74 sidor.
Och hur vet man att det är miljontals dokument?
Det blir en uppskattning. Ja, alltså själva, alltså det är olika, det är ju gjorts olika steg det här. När jag säger miljontals så menar jag egentligen att man hade beslagtagit 1 miljon mejl mellan Allra och deras advokater. Till detta kommer då den utredning som pensionsmyndigheten gör. Och det är ju inte miljontals, det är naturligtvis överdrivet, men det är otrolig mängd dokumentation. Om man ska tro på fakturaspecifikationer, vi har ju inte sett utredningsmaterialet. Det är ju ingen som har gjort det. Pensionsmyndigheten hävdar att den inte ens finns.
Men då får 75 sidor, och det är ju ungefär deras egen årsredovisning.
Ja, och det är helt oanvändbart.
Så de vet egentligen inte heller då vad de är anklagade för, kan man säga.
Ja, så rent formellt så vet de det. Grovt troligt sett mot huvudmän har det varit i första hand. Men de har inte fått veta vad som finns i Pensionsmyndighetens trädgårdsutredning. Och det har ju framförts misstankar om att det, i den utredningen finns det saker som är, talar till Allras fördel. Att man då har begravt dokumentation som skulle kunna vara till deras fördel i rättsprocessen. Men det vet vi ingenting om. Det har framförts den typen av misstankar.
Jag tänker på Ola Gilstring då.
Mm.
Han sitter där med ett förfalskat dokument. Och sen hör man ju uppspelningen som ni har med i ett av era avsnitt.
Mm.
Där han då säger att han bara har pratat med åklagaren en gång. Och så säger han, råkar han försäga sig och säga, första gången jag pratade med honom.
Mm.
Vad var det?
Nej, men alltså han sitter ju, han är ju nervös. Han säger det själv. Och han anser då att allt som aldrig har sagt hittills är rena bullshiten. Så han är ju väldigt frispråkig på det sättet. Men när han säger det under ed, så vet ju vi att han och Gustavia, då styrelseordförande Thomas Vinell, har haft frekventa kontakter med åklagarna, med pensionsmyndigheterna hösten 2017 och en bit in på 2018. Vi har ju läst deras mejlkommunikation. Så att den här Gilsen säger att han har haft kontakt med åklagarna en gång. Så är det ju lögn.
Under ed.
Dessutom säger att han har haft kontakt med pensionsmyndigheten en gång när han stod med sin son 3 minuter under en fotbollsträning eller fotbollsmatch. Och det är också lögn och förbannad dikt, eftersom de vet att de har haft intim och intensiv kontakt med Patrik Karlman på Trädgårds advokatfirma i Malmö, som är ju, representerar ju pensionsmyndigheten. De har ju till och med blivit försäkrade. De har uppfattat att man har fått en försäkring att hållas utanför åtalet om de samarbetar med pensionsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.
Som jag förstår rätt, om vi nu ska sammanfatta det här lite. Gustavia och Capital sätter ihop en affär som Allra marknadsför till sina kunder, som de ska sälja in till sina pensionssparare. I den affären får inte Alexander lägga sig i, utan han kan bara marknadsföra den affären för sina pensionssparare.
Mm.
Nu vill, vad heter hon nu igen, Gustavia, de vill få det till att han visst var involverad i den här affären och är skyldig till vad de är anklagade för.
Ja, i princip.
I stort sett.
Ja, i princip.
Så, och Gustavia hänger ihop med åklagaren.
Ja.
Och de rör ihop någonting.
Ja, de rör ihop någonting. Kan man säga.
De rör om i grytan.
Ja.
Och killarna då på Allra hamnar i fängelset och Gustavia går fri.
Ja, och
har jag fattat det
rätt? Ja, i princip. De får ju till och med betalt för att medverka till att Allra fälls, ja. Men det är Gustavia som har gjort Everant-affären, återigen.
Det är Gustavia som har tillståndet att bedriva eller att köpa de här typen av...
Ja, för Alexander har inte ens tillstånd till det här.
Nej, de vill inte köpa. Nej. Det är därför man använder Gustavia för den här typen av affärer.
Och hur kan man sätta dit någon som inte har tillstånd till det, som inte har gjort affären, men som ändå åker in i finkan?
Det är väl 10 000 kronors frågan.
Mm.
Och det är den vi egentligen... Det är som vår underliggande ifråga, det vi ifrågasätter. Hur är det här möjligt? Hur är det möjligt? Och sen har vi ju också tillgång till en inspelning där Ola Gilstring sitter och pratar med Alexander Ernstberger.
Ja, bjuder honom på en cola.
Ja, och där man förstår att han för Ernstberger bakom ljuset i det här samtalet. För att han får det låta som att det är Allra som sitter illa, som är i klistret. Och Ernstberger, som inte har haft med den här affären att göra, han vet ju inte vad som har hänt. Och han vet ju heller inte att Gilsing, samtidigt som han sitter och bjuder på en kolasserare, samarbetat eller har samarbeten med både åklagare och pensionsmyndighet i akt och mening att sätta dit Allra. Fast han säger till Ernstberg i den här inspelningen att han har ingen som helst intresse av att Alexander Ernstberg ska fällas i den här rättegången. Så att det där samtalet visar ju vilket dubbelspel han spelar, Ola Gilsing.
Och dessutom gör det här förfalskade dokumentet 2 år efter självaste affären är gjord.
Ja. Fast det står att dokumentet är upprättat 2012. Fast vi vet ju att det skapades 2014.
Så hur vet man
det? Alltså, därför att du bara läser i mejlen innantill mellan Gilstring och Johan Bergsgård. Där vi kan följa hur dokumentet växer fram och skapas.
Så de snackar 2014, men han sätter 2012 på pappret?
Det är inte daterat.
Förlåt,
det är... Ja, alltså det, man skriver dit ett tidigare årtal för att visa att det här fanns egentligen 2012, fast vi skapade 2014. Och det här dokumentet är centralt i utredningen. För det här dokumentet ska ju då bevisa att andra har vilselett Gustavia genom att påstå att det har gjorts prisjämförelser. Men det är Gillsting och Gustavia som har skapat dokumentet.
Och jag bara tänker så här...
Och kan vi idag sitta och påstå det, så borde det ha kunnat påstås redan då, 2000... Ja, alltså, det här borde man kunnat använt i Svea hovrätt för att visa att det är inte Allra som ska stå på de åtalades sida här.
När jag då tittar på SVT eller man tittar på TV4-nyheterna, hur kan då journalister så enkelspårigt och snevridat förklara för oss alla tittare att Allra är en skurk? Varför gräver man inte i det här som en vanlig journalist? Tänker jag. Alltså, det är min spontana reaktion.
Det tänker vi också. Men vi har gjort det. Men frågan du ställer är inte varför har ingen annan sett det här?
Ja, redan från början tänker jag. Ja. För att jag menar, som tittare är man ju... Man fattar ju ingenting. Utan... Dels är det ju så svåra saker att förstå sig på. Men när man hela tiden som tittare matas på ett sätt, så är det väldigt svårt att se hur man ska bli matat på ett annat sätt.
Ja, men det är svårt när du läser om den här hela historien från början, så att, att du själv ska bilda en egen uppfattning
det går
är
ju
i
inte.
Princip omöjligt.
Ja.
För att du får den uppfattningen som du läser om i media, dels för att du kanske betraktar det som en sanning, eller mångt och mycket är jävligt svårt att förstå. Så... Vart ska du försöka hitta information som gör att du faktiskt kan bilda en bredare uppfattning om vad det är som pågår i det här fallet?
Ja, det är oerhört svårt när de här som vi pratade om tidigare, finansrebellen med Patrik Sigborn och Per Brantemark och Mikael Nyman i spetsen, när de, Sigborn och Nyman, lyckas infiltrera inte bara tidningar som Svenska Dagbladet och viss mån Dagens Nyheter och Dagens Industri genom att det som står i Småspararguiden citeras frekvent i dessa medier. Det vill säga det som Patrik Sigborn skriver i Småspararguidens blogg om att andra har mjölkat sina kunder. Eller pensionsspararna. Men det riktigt allvarliga är ju då när den mest hårdföra, vid sidan av Småspararguiden så är Svenska Dagbladet den tidning som har varit hårdast och mest tendensiös i sin granskning av Allra-affären. När Joel Dahlberg då, som är den journalist som skriver och bevakar Allra, han ingår i redaktionen för en dokumentär i Sveriges Television som i mångt och mycket berättar åklagarsidans version av Allra-affären. Och den är alltså gjord innan de fälls i Svea hovrätt. Då tror jag till och med att den är gjord innan de frias i Svea hovrätt. Va?
I tingsrätten, ja.
Ja, eller också om det sker samtidigt. Det sker nog samtidigt som dokumentären görs. Ja, strunt samma. Det intressanta är att den redaktionen för den dokumentären i public service, där ingår då Joel Dahlberg från Svenska Dagbladet, som är en hårdför och tendensiös kritiker av Allra. Plus två andra redaktionsmedlemmar som också har jobbat på Svenska Dagbladets näringslivssektion. Så att redan där har alltså finansrebellerna, så att säga, lyckas få in ett narrativ som sväljs med hull och hår av Sveriges Television. Dessutom så finns det en dokumentär i Sveriges Radio och ett program som heter Plånboken. Och i Plånboken uppträder som en expert. Två av experterna är just Patrik Sigborn och Mikael Nyman som tillhör de här finansrebellerna. Så att det är oerhört allvarligt. Och det kanske mest komiska, om ni inte ordet så allvarligt exempel, är ju när Patrik Sigborn lyckas få in en lokförare i den här dokumentären i Sveriges Television. Den lokföraren är ju den som får ge ansikt åt den lurade andra kunden. En av tiotusentals eller tusentals lurade andra kunder, en lokförare i Hallsberg, Stefan. Han är ju så att säga, han är ju en kund till Patrik Sigborn. Han ringer upp och får Sigborns råd som han dessutom får betala för. Och en månad senare så ringer Sigborn tillbaka och frågar, kan inte du medverka i en dokumentär som görs av Sveriges Television? där då Joel Dahlberg sitter som redaktionsmedlem. Så kommer alltså en lokförare in i en dokumentär som sänds i public service. Den här lokföraren presenteras som lurad av Allra, men vi vet ju att han inte förlorat ett enda öre på sitt sparande Allra. Han har kanske varit lite besviken på att avkastningen inte har varit så hög som
att
han hade.
Att den inte var 40%.
Ja, men han har alltså inte förlorat en enda spänn. Men i public service, i dokumentären, i plånboken och även i den här P3-dokumentären så får han alltså ge ansikt åt den lurade andra kunden. Men vi vet ju, han erkänner för oss när vi ringer upp honom sen, att han är ju inte lurad. Han har inte förlorat ett öre på sitt sparande Allra. Och det här är ju hemskt, för att det innebär att public service används ju av de här finansrebellerna som ett instrument för att smutskasta Allra. Vilket är oerhört, eftersom det public service har ju krav på att alltså vara opartiska och sakliga i sin rapportering. Här tar de in finansrebellerna i, och Patrik Sibon sitter dessutom som bisittare när Sveriges Television ska rapportera inför tingsrättsdomen, så sitter Sigban bredvid som en sidekick till programledaren med en laptop framför sig med Sveriges Televisions logga på. Där sitter alltså finansrebellen Patrik Sigban i Sveriges Television, ska kommentera domen mot det bolag som han själv har smutskastat i flera års tid. Och det här tycker vi är minst lika chockerande och skandalöst som allting annat som vi har pratat om här.
Har ni träffat Alexander?
Ja.
Gjorde ni det under tiden ni har grävt i hela Allra-domen?
Mm.
Och vad säger han?
Ja, det förväntade att han inte har gjort sig skyldig till något brottsligt naturligtvis. Och vi har också frågat om vad han vänder sig mot när det gäller mediernas beskrivning av honom som en girig person som var väldigt ute efter snabba pengar. Men han spelar ändå en ganska underordnad roll i vår framställning. Vi har inte velat hänga upp den på vad Alexander Ernstberg säger till oss. Utan han är med där som en röst såklart. Vi besöker honom i fängelset och så vidare. Men vår berättelse står ju inte faller med hans medverkan. Den står ju på egna ben.
Ja, men han har gett oss en bra beskrivning över utifrån han, från sitt perspektiv. Både, kan man säga, om man följer tidslinjerna, man ska kalla det för. Vad är det som har hänt successivt under den här perioden och hur intensivt det blev, och hur han beskrev också då hur han själv blev extremt utsatt under den här perioden. Så det är naturligtvis otroligt värdefullt för oss att få insyn i hur han själv upplevde den här situationen.
Absolut.
För det är ju ingen överhuvudtaget som har faktiskt frågat honom hur han har upplevt det här. Eller har ens, han har inte ens fått frågan tror jag av någon. Och ska jag inte svara för honom, men jag tror att han också själv är ganska luttrad av hur journalister och media har behandlat den här historien och faktiskt beskrivit honom. Så att han svarar nog inte på alla journalister som ringer och frågar om hur han mår. Det tror jag inte. Men vi har haft den möjligheten. Så.
Vad är er bild av honom?
Han är kunnig.
Ja.
Han är saklig.
Skärpt
som fan.
Ja,
det är han.
Ja.
Han beskriver sin verksamhet som en affär som han, i kontrast kanske till den här brottsplanen, snarare beskriver affärsplanen, att det har varit en långsiktig affär att bygga upp en plan för att börsintroducera till exempel och så vidare. Så att han är otroligt kunnig på det han håller på med. Vad han har gjort. Han har jobbat hårt för att ta bolaget hit där. Det var inget litet bolag där. Det var en ganska stor aktör på Primakon.
Det var ju flera hundra anställda, vad jag förstår, eller?
Ja, det var det. Det var 300-tal, tror jag.
Så, vad hände med dem?
Ja, de fick ju gå, mestadelen. De hade några andra produkter också som inte bara var beroende av pensions... Men det var marginellt för handla om försäkring och så vidare. Men bolaget fick ju läggas ner, förstås. Alla fick gå, alla fick ta sig därifrån.
Man kan väl säga så här, om man ska vara... anlägger någon slags kritisk synpunkt på Alexander Ernstberg, så är ju det att han kanske inte skulle ha exponerat sig och blottat sig för medias, allmänhetens, politikernas ögon när han köpte den här nedransvillan på Lidingö för 50 miljoner kronor. Det var ju ett gravt misstag, men det kunde han ju inte veta då. Men att köpa en villa, när man jobbar i en bransch där man faktiskt tjänar pengar på affärer som direkt har med pensionssparande att göra, så bör man kanske tänka efter en gång extra innan man lever ett liv som kan anses vara överdådigt, lyxigt och så vidare.
Men det gör ju inte antikriminell, tänker jag.
Nej. Men vi pratar ju inte om egentligen. Vi pratar om en moralisk. Vad som hände? Vi pratar egentligen om en moralisk och politisk dom här. För skulle man titta strikt juridiskt på det, så spelar naturligtvis villan på Lidingö ingen som helst roll. Men domen är ju inte bara juridisk. Den är ju snarare politisk och moralisk. Moralisk i allmänhetens ögon och politisk i etablissemangets, vill säga statsmakternas ögon. Men det är lätt att vara efterklok. Men den där villan beseglade lite grann hans öde.
Var det inte någonting ni sa någonting om i podden om att pensionsmyndigheterna i stort sett tvingade Allra att ta bort deras anklagelser mot pensionsmyndigheten om de skulle få sätta pengarna på Ålandsbanken?
Mm, precis så var det. Det var ju så att när Allra köpstoppades och sen sparkades ut från fondtorget, så fick de ju order av pensionsmyndigheten att göra sig av med sina fonder. Och ett sätt var ju att Ålandsbanken erbjöd sig att ta över fonderna. Ålandsbanken, där Ernstberg hade varit kund sedan många år, hade lånat pengarna till den här villan. Men samtidigt, den här affären måste ju då godkännas av pensionsmyndigheten. Men samtidigt som det här pågår, så har ju då Allra inlett, jag tror det var åtminstone 3 olika juridiska processer mot pensionsmyndigheten. Plus att det fanns en tidigare Allra-anställd som också hade genomfört eller inlett en juridisk process mot pensionsmyndigheten. Och pensionsmyndigheten svarar, ja, vi kommer att godkänna den här affären, att era fonder kan köpas eller tas över av Ålandsbanken. Men nu får ni se till att lägga ner de här processerna mot oss. De juridiska processerna mot oss. Alla 4 ska bort. Och det var ju bara att bita det sura äpplet och lägga ner de här processerna för att få den här affären godkänd av pensionsmyndigheten.
Hur skulle ni vilja runda av det här? Ni som sitter på all kunskap och
information. Men jag kan ju säga, förlåt. Nej, men jag vet inte, jag tror jag sa det tidigare innan vi satt oss i sändning, att jag har aldrig som journalist ändå jobbat i 40 år och skrivit 10 böcker, det kanske jag sa. Men jag har aldrig stött på en värre konspiration eller scam eller komplott. Alltså, för det är så många lager av den här komplotten. Det är privatpersoner och det är statliga tjänstemän. Det är myndigheter, det är åklagare, det är media, det är...
Alltså politiska avregleringen till exempel.
Politiska avregleringen, ja, absolut avregleringen av allt som skulle göras då när det gäller teletjänster och apotek och allt möjligt. Och finansinstitut och allt möjligt på 80- och 90-talet. Så det var liksom en våg utav det. Men komplotten är på så många lager. Det är så på många nivåer. Och man tror ju inte... För att få en samlad bild av det här så måste man ju verkligen ta sig tid. Men det är verkligen en komplott som är på så många nivåer i samhället. Så att, och jag påstår inte att alla har liksom suttit i ett rum innan och bestämt att nu ska vi göra så här. Men många har gjort det ändå. Framförallt de här finansrebellerna. De har ju verkligen i akt och mening jobbat för det här. Och en av dem säger till mig att vi måste driva månglarna ur templet. Alltså få bort privata fondaktörer från fondtorget. Så att det är fan en skandal. Fast inte den skandal som folk vanligtvis förknippar med Allra, utan skandalen ligger inte att de har gjort bättre på något sätt. Skandalen i mina ögon ligger i hur statsmakten har missbrukat sin makt för att krossa ett litet bolag och använt väldigt fula metoder för att göra det.
Tack för att ni kom hit.
Tack själv.
Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.